With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av våran podd. Hur svårt kan det vara? Hej Lina!
Hej Tilde!
Är det bra med dig?
Det är bra. Hur är läget med dig?
Jo då, det är bara bra.
Vad bra.
Hur har din helg varit?
Ja, men den har varit bra faktiskt. Den har varit lugn. Mina föräldrar kom tillbaka. De har varit utomlands nu. De har varit i Thailand i några veckor.
Ja, jättemånga veckor.
Jättemånga veckor.
Så att de kom tillbaka nu i fredag. Så jag har hängt med familjen mycket och så faktiskt. Så det har varit en skön helg.
Härligt. Man har ju sett, din mamma har ju lagt ut väldigt duktig på att lägga ut bilder på Instagram när de så badar med elefanter och åker linbana och solar och badar. Inte alls varit frestande.
Nej, jag blir inte alls avundsjuk. Nej, men jag tror att de har haft jättebra. De har haft bra väder och bra allting.
Skönt.
Jag tror att de hade så 20 minuter regn, men alltså på så alla veckor. Och då regnar det ju varmvatten, så att Det är inga problem. Liksom,
även när vi är glada om vi har 20 minuter uppehåll.
Ja, nej men alltså. Ja, nej, så det har varit en bra helg.
Härligt.
Du har jobbat helgen, eller vad du?
Ja, men precis. Jag red massa hästar i lördag, så var hemma hela dagen. Jag jobbade tillsammans med Maja den här helgen. Och sen i söndags, det vill säga igår, så skulle jag egentligen åkt iväg och haft massa lektioner. Men det blev inställt då det gick en smitta på anläggningen, så att vi var tvungna att ställa in. Men då fick jag faktiskt tid över att åka till Ågesta. Och där hade Christian styrt ihop en team KVK-träff för alla hans elever. Och som vanligt jättetrevligt, jätteinspirerande. Christian är väldigt duktig, så liksom drar ihop det, för det blir ju för våran skull liksom, och våran vinning. Men det är jättetrevligt att träffa alla. Ibland så ser man ju varandra bara lite snabbt i ridhuset liksom. Och det är ju inte alltid jag träffar alla hans elever, även om man känner till varandra och man liksom ses på tävlingar och man stöttar varandra och sådär, så
är det alltid trevligt. Man träffas inte så ofta kanske.
Nej, men precis, exakt. Och jag som alltid tränar vardag för middagar träffar ju inte alltid de som tränar kvällar och helger.
Nej.
Så att det var trevligt, och jag tänkte vi kunde prata lite mer om det lite längre in, för att vi hade nämligen en väldigt bra föreläsning. Men annars har det flyttat på bra i helgen. Men idag är det ju måndag, och vi har haft så här riktig måndagskänsla.
Alltså riktig måndagskänsla idag har det varit.
Det började med att de håller på att dika ur här på hemma på våran väg, vilket gör att det är mycket grävmaskiner och lastbilar och traktorer med flak och hejå som går fram och tillbaka. Och vägen blir liksom ganska... Den ser väldigt annorlunda ut, vilket gör att hästarna blir lite tittiga. Och också alla de här, ja, men de lämnar en skopa i diket där. Och det ser lite annorlunda ut. Så hästarna har ju varit på tårna.
Hela dagen.
Hela dagen. Mm. Och jag fick hålla i mig ordentligt när vi red ut.
Och,
det har helt enkelt varit en måndag. Du blev härligt sparkad här med insläpp.
Ja, det var i alla fall skönt att det var... slutet på dagen, så kan jag halta vidare hem, och så kan jag förhoppningsvis inte halta imorgon.
Du måste sova med foten i högläge.
Ja.
Ja, nej.
Nej, det har varit mycket.
Vi hade, när vi red ut också, så såg jag att den här dikningsekipagen närmade sig våra hagar. Och så säger jag till dig, oj, undrar om det liksom, här kommer att gå bra i hagarna. Och så kanske det går så 10 minuter.
Max.
Max. Tills en av killarna ringer och säger att Det hoppar ut en häst. Och jag tänkte bara, oh, nej. Oh. Och vi var ju ute och red också. Det var ju inte att man bara kunde springa ut. Utan,
nej.
Men,
det är också alltid så att så här, alltså, det är ju inte bra om någon häst hoppar ut. Men det är också så man ska, de ska försöka förklara vilken häst det är och vart den nu är och vilken hage. Det är så här,
ja. Ja, men det gick bra. Den hade bara hoppat ut. Hade, tack och lov, inte haft sönder några staket.
Nej.
Och sprungit in i en hage bredvid.
Ja.
Och han sa, ska jag stänga grinden? Jag sa, stäng. Stäng in den.
Stäng.
Så att det löste sig. De löste det där jättebra.
Ja.
Den bytte bara hage.
Jopp.
Ja, nej men en riktig måndag har vi haft. Men,
verkligen.
Då har vi i alla fall fått igång den här veckan med buller och brak.
Ja. Oh, ja. Herregud.
Men förra veckan så var vi faktiskt upp till Ågesta och jag hade med oss Justin och Sune.
Ja.
Lilla Sune fick följa med på äventyr för en gångs skull. Jag skulle upp och träna med Justin och skulle bara ha med honom och tänkte att ypperligt tillfälle att ta med sig Sune och faktiskt miljöträna honom, dels för att åka med honom men också rida på ett annat ställe. Han är ju så snäll och okomplicerad den där hästen, så att han blir lite liksom, man prioriterar inte honom på att åka iväg och miljöträna. Nej. För att han sköter gör sig alltid och han gör allting så enkelt.
Ja.
Vilket han gjorde även den här gången.
Ja. Han var en liten stjärna.
Han var en stjärna. Han har inte varit iväg sedan treårstestet i somras.
Mm.
När var det? I juni.
Mm.
Måste det ha varit. Och han har ju åkt. När vi red in honom så gjorde vi så att vi gjorde allt jobb hemma med att vänja honom med sadel och träns och longering och liksom allt sånt. Men sen så åkte vi iväg med honom till granngården, Rockelsta slott. Där Anna... och Anna håller till. Anna och Anna.
Ja.
Och vi har tagit hjälp av dem vid flera inridningar. Men det är ju bara, vad kan det ta? 7 minuter med lastbilen.
Det går jättefort.
Det är supernära och supersmidigt. Så då åkte vi över med Sune och de red honom på plats hos dem.
Och det gick ju också alltid jättebra.
Ja, men det gick jättebra.
Han var jättelätt. Och, alltså, jag lastade och åkte iväg med honom själv när du var iväg. Liksom.
Ja, men exakt. Så att det gick ju väldigt smidigt. Mm. Men det vi då insåg på treårstestet var att han hade aldrig åkt längre än 7 minuter.
Nej.
Eller liksom de 7 minuterna gick jättebra. Men sen kom vi efter en halvtimme så tänkte han att nu...
Tråkigt.
Tråkigt. Nu lägger jag mig ner. Eller nu vänder jag mig om. Han försökte hitta på lite egna saker där bak i lastbilen. Men där känns det ju väldigt tryggt att vi har en stuterimodell. De kommer ju liksom ingenstans. Vi kan ju fortsätta köra på visst att så. Han kan inte klättra över någon bom. Eller
han kan inte rulla iväg.
Nej, men exakt. Nej, men precis. Men däremot så är det ju väldigt skönt och tryggt att veta att de faktiskt står stilla bak.
Ja, och nu gjorde han det ju faktiskt jättebra.
Han gjorde det
både
jättebra.
Dit och hem.
Verkligen, och nu åkte han ju i nästan 2 timmar. Mm. Både dit och hem.
Mm.
Och stod ju hur bra som helst.
Ja.
Och han gick också rakt på, både dit och hem. Mm. Så att, det gjorde han jättebra. Och sen så in i Christians stora ridhus, de har ju 20 gånger... 80. Vilket gör att man får väldigt mycket plats.
Ja.
Väldigt enkelt på en, liksom, en nybliven 4-åring att rida runt där för att man får så mycket mer utrymme. Men, han gjorde det jättebra. Han gick in, skittade liksom och spanade in allting ett varv och sen så var det bara att rida på som vanligt och han kändes precis som hemma. Och han är alltid väldigt glad och positiv och sådär. Så att, jag är supernöjd med honom. Christian tyckte det var en gullig liten häst. Han såg ju honom senast när jag köpte honom på förauktionen.
Ja, det var så länge sedan han såg
honom. Ja, jag tror, ja. Det var nog sist Christian såg honom. Och då var han ju 3 månader.
Ja.
Och nu har han fyllt 4. Så att, det var några år sedan.
Okay.
Det var också Christians fel att jag köpte honom.
Ja, så det är ju väldigt skönt att han tyckte om honom. Det hade varit jättejobbigt om han tyckte att det var en ful häst om han fick det att köpa.
Verkligen. Nej, men Christian var väldigt positiv till hans exteriör, vilket vi också alltid har varit. Han är väldigt korrekt och alltid liksom växt väldigt jämnt, men väldigt fin. Liksom.
Ja, han har ju varit väldigt... Alltså, han har väl varit en av unghästarna som blev alltså, klar i kroppen först.
Ja, ja. Han såg ju klar ut när han var...
2 typ.
Liksom.
Ja.
Ja, men exakt. Så att, nej, men han tyckte han såg väldigt, väldigt fin ut exteriört. Vilket kommer förhoppningsvis ge bra förutsättningar i framtiden. Men också liksom, glad, positiv, enkel. Så att, Det var kul. Men med tanke på att det var Christians fel att jag köpte honom, så hade Christian bjudit med mig och Elin på förlektionen nere i Flyinge. Det här måste ju ha varit år 2019.
Mm.
Och ja, vi skulle absolut inte ha en häst, men Christian skulle köpa en häst eventuellt. Så att han hade spannat in några hästar, och vi hade absolut inte spannat in några hästar, utan vi kom dit och käkade middag och tittade på auktionen, var vår plan.
Mm.
Och Christian började bjuda på lite hästar, och till slut så hetsade jag honom och sa, kom igen! Men till slut så köpte han en häst. Sen kom vi då lilla Sune in, och
han... Var inte han alltså ganska liten också? Jo, de andra var väl sent. Äldre?
Precis, Sune är ju född i juli. Ja. Och alla andra auktionshästar var ju liksom födda tidig vår.
Mm.
Så att helt plötsligt så kommer det in en liten plutt.
Ja. Mm.
Men så, ja, var det inte, jag tittade liksom inte speciellt mycket, utan jag käkade min middag och vi satt och hade trevligt. Och sen hör jag liksom på liksom, ja, men han som... Europa, jag vet inte vad det heter, auktionsmannen, ja. Han som så, ja, första, ja. Andra, tredje,
ja.
Den mannen,
ja.
Att det liksom, han försökte så dra igång folk och sa, kom igen, en bud till, för det kom liksom inga bud.
Nej.
Och då så här, bläddrade jag upp i det här lilla blocket snabbt och sa, vänta, vad är det här för häst liksom?
Mm.
Och Sune efter Suarez Jazz, jag tänkte så här, det är ju en jättetrevlig stam, och den var ju väldigt söt, men, men liten liksom. Men han var ju också bara 3 månader.
Ja.
Så jag bara så här, Christian, det här var väl inget, ska du inte ha den här också?
Ja.
När du ändå har köpt den. Han bara, nej, jag bara, eller kanske jag ska ha den, och sa, du vet.
Ja.
Och då sa han typ, du vågar aldrig.
Ja, men det kan man inte säga.
Och då sa jag,
du vågar visst. Jag tänkte också ni så fått in en flaska bubbel så när, eftersom att Christian hade så köpt det. Ja, så det var okej i farten lite så.
Man rycks ju med väldigt enkelt i det här. Ja. Men det var verkligen så, watch me. Och 1, 2, 3 så hade
jag köpt en.
Oh, herregud. Ja.
Men, det slutade ju faktiskt ganska bra.
Det slutade väldigt bra.
Ja.
Men sen så kallade vi honom för Sura Sune första tiden. För att när vi sen, efter auktionen, fick man ju gå till stallet och hälsa på sina hästar som man hade köpt.
Mm.
Och då kom jag in till Sune och han var ju liksom... jättetrött. Där hade han stått i flera dagar med sin mamma, och du vet, det hade varit liksom spring i stallet konstant.
Mm.
Och det här var sent på kvällen, så de hade ju liksom hållit igång hela dagen, de här stackars fölen, och där kommer vi in och så, hej hej, jag är din jägare, och du vet, man ville titta och klappa och gosa liksom. Och då var han liksom trött och sur, så då la han bak öronen och så ställde han sig i ett hörn och
tänkte,
gud vad gör så för sur liten häst. Men det visade sig vara tvärtom, alltså han är världens mest härliga, underbara, glada häst.
Gud ja. Det är, alltså, jag tror aldrig jag träffat någon som, alltså, mer social häst än Sune.
Nej, nej, verkligen inte. Och liksom gör ju allting enkelt.
Ja, alltid öronen framåt, vad man än gör.
Ja, han var väl den som vi hade minst drama med idag då.
Ja, faktiskt.
Det gick väldigt smärtfritt.
Vad gjorde han ens idag?
Jag red dressyr.
Jaha, jag kommer inte ens ihåg. Det var liksom så smärtfritt. Okay, ja. Vad härligt. Det brukar ju dock vara så med honom. Så
ja, att, det brukar det. Som jag nämnde här tidigare så var jag på Team KVK-träff igår. Och där fick vi träffa 2 mentala coacher. Eller den ena är mental coach och har jobbat väldigt mycket med gymnastiklandslaget och gymnastiktjejerna.
Mm.
Och han heter Jakob Olsson.
Mm.
Och sen så har den andra tjejen, hon är PT och också jobbar mycket mentalt. Och har sprungit liksom alla de här dödsloppen, höll jag på att säga. Men alla de här jobbiga loppen. Och hon heter Alexandra Järgren, och det är dotter till Isak Sägare.
Ah, ja.
Så att det var super, super inspirerande, och vi har ju pratat lite om att sätta mål.
Mm.
Vi har ju ett avsnitt där vi pratade mycket om målsättning och liknande. Men jag tänker att vi kan gå tillbaka lite till det och prata lite om det de drog upp igår, för jag tyckte att det var väldigt mycket bra saker.
Mm.
Och någonting som vi kanske då inte tog upp när vi pratade om det, det var ju det här med smarta mål. Det är någonting som jag jobbade väldigt mycket med när jag gick i skolan. Vi jobbade med det liksom från termin till termin och fick alltid liksom skriva våra mål efter den mallen. Är det någonting du känner igen?
Ja, alltså jag har väldigt dålig koll, men jag kommer ihåg att vi jobbade med det inom alltså idrotten. Mm. Men alltså jag kommer inte riktigt ihåg vad alla de här olika bokstäverna står för.
Nej, men precis.
Men jag har hört om det och vi har jobbat med det. Mm. Men jag har väl förträngt lite grann.
Vi kan ju dra lite snabbt vad de olika bokstäverna står för. Det heter ju SMART, eller liksom SMART-modellen. Och S då står för specifikt. Det betyder alltså att målet ska kunna vara liksom väldigt specificerat.
Mm.
Vem, vad, var, när, varför. Och sen M står för mätbart. Man kan ju inte förbättra någonting som man inte kan mäta.
Nej.
Och sen A står för accepterat. Det betyder också att liksom de utmanande, eller du eller resten, eller liksom så.
Mm.
Alla ska vara med på det. Det ska vara liksom utmanande, men inte omöjligt.
Mm.
Och sen R står för realistiskt. Vilket
är lite är
väldigt,
samma.
Ja, men precis, och väldigt så, ja. Realistiska ja. Mål pratar du väldigt mycket om.
Exakt.
Och T står för tidsatt.
Mm.
Att det ska vara ett slutdatum.
Mm. När du säger det här så insåg jag ju att alltså typ den största uppgiften jag hade i idrotten, som var liksom typ hela trean, hette SMART-uppgiften. Kom jag på nu när du läste upp det där.
Men både du och jag har ju så förträngt skolan.
Ja, 100%.
Vi skyller
inte
på det.
Kvar. Ja.
Och det är ju då ett sätt, väldigt bra sätt att liksom så sätta sina mål.
Det gör det ju enkelt för en. Mm. Att lite så veta vilka spalter man ska tänka på när man sätter mål.
Ja, men exakt. Så att då fick vi göra det här. Vi fick liksom papper och penna och så fick vi skriva ner det. Och innan vi då gjorde liksom, eller började prata om den här smarta modellen, så fick man först sätta ett mål. Och det kunde egentligen lite vara vad som helst. Ett långsiktigt mål som är liksom flera år fram. Eller någonting som man vill uppnå under 2023. Eller...
Vad sätter du?
Ja, då satte jag GP på Justin. Och det är ju ett mål som jag har. Och det vi också pratade väldigt mycket om är att man också ska liksom våga skriva ner sina mål. Också för att verkligen så tro på det lite mer själv och verkligen så sätta det lite i rullning. För att även om jag säger att jag vill rida Grand Prix på Justin, så tar det emot att säga det. För att det känns som att det är en väldigt, 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 väldigt lång väg dit emellanåt.
Ja.
Men det är, alltså jag ska ju inte sticka under stolen med att säga att det är ett mål jag har. För att det är därför jag köpt den här.
Ja, jag tänkte säga det. Det har ju varit planen hela tiden.
Ja. Ja,
men alltså egentligen, liksom i bakhuvudet. Så.
Ja, ja, men precis. Verkligen. Och då fick vi också bara skriva ner liksom ett mål. Då skrev jag GP på Justin.
Ja.
Och så pratade vi då som sagt om att så här, man ska våga skriva ner det. Man ska våga prata om det. För desto mer man liksom pratar om det, desto mer liksom sätter sig bollarna i rullning. Och så fick vi också skriva ner varför. Liksom, varför vi har det här målet. Och då skrev jag att ta vara på kvaliteten som han besitter. Och också ta vara på investeringen som vi har gjort.
Ja.
Och sen så fick vi också skriva ner känsla när jag har uppnått det.
Ja.
Vad jag ser när jag har uppnått det. Och vad jag hör när jag har uppnått det. Och det kan ju också vara lite svårt. Liksom.
Ja.
Men det var också för att man skulle liksom visualisera lite så.
Hör, alltså, hör från en själv eller hör från andra?
Vad hör jag liksom inne i mitt huvud när jag har uppnått?
Okej, då förstår jag.
Också för att liksom så visualisera och verkligen så här känna känslan. Desto mer man så känner och visualiserar sitt mål, desto mer kommer man vara redo för det när man väl är där. Lite den tanken. Och då var min känsla lättnad. Alltså... Ja.
När du är där, när du har, när du har nått
den dagen jag
gjort den första starten
i Grand Prix,
Grand Prix på honom, då är det lättnad.
Ja, jag antar, eller jag tror alltså det är vad jag känner.
Ja.
Så det var lättnad.
Ja. Det är det som är bra med att skriva ner det, för då kan man ju göra alltså en sån här en gång om året eller en gång i varje, alltså så.
Ja, men
så att, och så kan man ju så kolla tillbaka vad man vad man har skrivit. Och som när du har nått det målet.
Mm.
Liksom så, men vad skrev jag och hur känner jag?
Ja, men precis. Och jag tror och vet att det kommer vara en jäkla lättnad när man liksom så har lyckats. Och vad jag ser, så ser jag också, jag är väldigt bra på att visualisera. Liksom. Ja. Jag har alltid gjort det. Liksom tävlingar eller mål eller så. Framförallt den stora tävlingen, så jag alltid visualiserar liksom min ritt.
Okay, ja.
Och då ser jag då, på just det här målet, så ser jag liksom sista medellinjen.
Ja.
Och så har jag skrivit så, i helikopterperspektiv. För jag brukar alltid se mig själv så i ett helikopterperspektiv från sidan. Okay, liksom att jag sitter så på läktaren eller ser ovanifrån.
Ja, det är inte det liksom. Tredje, alltså tredje hans... heter det helikopterperspektiv? Är det något du har kommit på själv?
Jag kanske har kommit på det.
Ja, jag vet inte, alltså, det var ett bra ord. Men jag tror att det är väl så tredje hands, alltså att man ser det från någon annans.
Ja, ja, men typ att jag ser det från
mig som dig, sitter på läktaren.
Eller Elin eller Christian. Ja. Liksom. Jag ser det i alla fall från sidan.
Ja.
Så det var vad jag ser. Liksom. Mm. Sista medlinjen när man så... Vi klarar det.
Ja.
Sen kanske det gick skit.
Men då har du klarat det.
Ja, exakt. Och sen hör.
Applåder.
Nej, men den tänkte jag, så här, den kanske är lite svår. Men det kom upp så här. Så, tsch, den kom verkligen upp i huvudet. Och jag hör en lugn galopprytm.
Ja. Oj, ser jag som att det är så. Som att det skulle vi vilja ha så.
Vår största önskan.
Ja, nej, men det är väl jättebra.
Och den kom verkligen så till mig så. Ja. Jag hör, när, för, och det känns ju också, när jag har en lugn galopprytm, då kommer det inte vara svårt.
Nej.
Alltså då, jag kan rida in i Grand Prix då.
Ja, ja, ja.
Men vi är inte riktigt där än. Och sen så efter det här då, så började vi prata om smarta metoden.
Ja.
Och då kände jag att liksom, ja, men det här målet var väldigt liksom, passade in väldigt bra i mallen.
Mm.
Det enda som jag inte då bockade i kanske var just den här alltså det tidsbestämda.
Mm. Men det är väl lite för att du har valt att ge honom lite så den tid han behöver ta på sig.
Typ. Exakt. Och då känner jag väl någonstans att oj, nu är min hund arg. Men då känner jag väl någonstans att det tidsbestämda behöver liksom inte vara ett specifikt år.
Nej.
Men det kan vara under hans karriär.
Ja.
Då blir det ju lite tidsbestämt. Liksom. För mig spelar det ingen roll om det är liksom om 2 år eller om 6 år.
Men du vill göra.
Men 2 år känns ju bättre.
Ja.
Om jag får välja. Justin, om du lyssnar på podden.
Ja, så har du 2 år på dig.
Exakt.
Galoppera lugnt och fint. Nej, men okej. Okay, ja, men alltså i hans karriär då, ja, det, alltså det är ju hela hans liv, eller vadå?
Ja, men,
eller hur menar
jag
du?
Så, under hans tävlingskarriär, jag vill ju hinna så, jag vill ju rida Grand Prix och ha en Grand Prix häst så.
Ja, okej. Okay,
liksom det,
ja. Ja, men jag förstår, men
självklart så jag kan ju inte sätta 10 år för då är han 19. Kanske är han liksom bra mentalt och lite cool i huvudet.
Då är han redo.
Kropp och knopp.
Ja.
Men
ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det vore ju trevligt om jag så inte behövde pensionera han den säsongen jag så har väl kommit dit.
Det kan ju vara en fördel.
Ja.
Ja. Nej, men okej. Ja.
Ja. Så att, jag tyckte det var väldigt bra.
Ja, jag tycker det var jättebra. Alltså bra sätta mål.
Mm.
Och sen bra tankar.
Så sa han också lite så här att man ska någonstans på den här vägen, så är det ju klart att man ska ha liksom delmål, som vi också har pratat om, men också att göra allt man gör, verkligen känna så här, är det här någonting som hjälper mig närmare mitt mål eller någonting som hjälper mig liksom, och tar mig längre ifrån mitt mål.
Mm.
Och också att man känner man att man är på väg liksom längre ifrån sitt mål, att man liksom inte bara ger upp, och att man liksom någonstans måste våga så korrigera vägen eller korrigera resan. Han drog till exempel som ett exempel, om du sätter dig på ett plan och ska åka från liksom Sverige till New York, så är det inte så att piloten bara så rattar in och sen så hoppas vi att vi hamnar rätt.
Nej.
Utan väder och vind kan ju påverka, och därav så måste så piloten påverka resan. Och lite samma sak, att man måste våga korrigera under resan, vägen bra, någonstans.
Bra liknelse, eller vad heter det? Jämförelse.
Mm. Ja, men exakt. Så, och så var det väldigt mycket så andra bra saker som de drog upp. Men man kan följa båda de här två på Instagram om man vill veta mer. Mm. Men jag fick med mig väldigt bra verktyg. Och jag tyckte också det var... Vi hade en timme med dem. Och det tyckte jag var väldigt lagom. För ibland så kan jag sitta... Jag har ju varit på jättemånga så här mentala...
Man blir lite trött i huvudet.
Ja, men precis. Man blir jättetrött i huvudet. Och sen så till slut så är det så mycket... Och man är så här, det här är så bra. Eller det här är så rätt. Ja. Och sen till slut så när man väl så har kommit därifrån så bara så här, var ska jag börja?
Ja.
Alltså, det är så mycket som man måste ta tag i den här hjärnan, så att jag vet inte riktigt vart jag ska börja liksom. Men det här var väldigt liksom konkret. Vi touchade liksom några ämnen och liksom djupdök lite så snabbt i dem. Men jag var faktiskt väldigt inspirerad när jag gick därifrån.
Ja, vad kul.
Vi fick också med oss lite så hur man ska lägga motgångar eller liksom sådana saker som kanske tar lite extra tyngd och plats i ryggsäcken. Hur man ska så kunna skicka iväg dem. Och en sån grej var till exempel att, nu är inte jag dem och kan inte förklara lika bra, men jag har skrivit här i min anteckning. Jag tänkte jag kan lyfta det. Och har man till exempel någonting som känns tungt, det här behöver ju inte vara någonting som känns tungt på väg mot sitt mål, utan det här kan ju vara precis vad som helst i allmänhet, i vardagen, i sitt liv liksom. Och om man tänker på en sak då som känns liksom lite tung och lite jobbig, och då sa han, om ni visualiserar den bilden framför er, du kan göra det nu också, ni som lyssnar kan också göra det.
Jag ska göra det nu.
Om ni tänker er att ni har den bilden liksom framför er, ganska liksom högt upp, långt fram, stort.
Mm.
Och om du verkligen så tänker på en sak som är jobbig, som tynger ner dig, som du vill liksom göra mindre och slänga bakom ryggen och verkligen så lägga mindre energi och fokus på. Om du ser den bilden framför dig, försök göra den. Vissa ser den rörligt och vissa ser den i en stillbild. Hur ser du?
En stillbild.
Stillbild, ja men precis. Och det var lite det de ville också. Så har ni en rörlig bild, gör det till en stillbild.
Mm.
Ser du den i färg eller ser du den svartvit?
En färg.
Mm, gör den svartvit.
Mm. Okej.
Okay. Och sen så nu så liksom krymper du den här. Du sätter en ram runt den också.
Mm.
Runt bilden. Och nu krymper du den här bilden mindre och mindre och mindre, och så drar du ner den liksom framför dig, så till slut är den lika stor som ett frimärke.
Mm.
Och du ser fortfarande bilden framför dig.
Mm.
Och sen så kastar du den över axeln. Du får ta vilken axel du vill, sa de också.
Ah, schysst. Jag kör höger. Okej. Okay.
Och då ska den liksom...
Nu ser jag inte bilden längre.
Exakt, då är det
borta.
Men jag tyckte det var ganska bra att man liksom så satte en ram runt det, man förminskar den och så slängde man den över axeln.
Ja.
Och desto mer man gör det här såklart så blir det ju lättare och lättare. Det kanske inte
jag ska
känns...
gå igenom hela mitt liv fyra gånger om dagen kommer Lina se mig stå och
kasta grejer över axeln.
Nej, men det är väl jättebra. Eller?
Ja, och det här lät ju... Vi fick göra det här med dem igår också. Mm. Det lät jättebra när de förklarade. Nu förklarar jag det så som jag kommer ihåg det och på mina anteckningar. Ja. Men jag tyckte det var en ganska bra grej och så.
Ja.
Man förminskar det Och så slänger man det bakom axeln och så är det bakom sig. Sen så sa de också, när den här liksom ryggsäcken på ryggen fylls upp och blir för full för alla de här små frimärkena som man har slängt bak, då är det såklart att de kommer att komma fram. Och man måste ju hantera dem någon gång, eller man måste ta tag i det någon gång.
Mm.
Men ska du så in och rida ett program, så kanske du inte vill, liksom, vill ha de här bilderna där framför dig. Då kan man skicka den bakom sig. Liksom.
Du är jättesmart.
Så det var lite flummig beskrivning, men det var min beskrivning av deras beskrivning, så att säga. Men
jag tycker du gjorde det beskrivet bra. Jag fattade ju. Om jag fattar så får väl några andra fatta, tänker jag.
Jag hoppas. Synd att du inte ser mina så armbitningar. Ja.
Eller hur koncentrerad jag var, stirra in i väggen.
Exakt.
Ja.
Eller blunda, eller man kan göra lite vad man vill, men ja. Det var i alla fall ett bra knep, tycker jag. Så att, ja, nej, men det var lite om gårdagens mentala träning eller föredrag. Okej, till det vi har ju diskuterat lite ett ämne här, du och jag, fram och tillbaka i stallet.
Mm.
Och det här är ju ett ämne som vi inte är så kunniga i.
Nej.
Alltså verkligen inte, det är ju verkligen bara så,
spekulationer och tankar som har kommit upp.
Ja, men exakt. Och det handlar lite om avel och framförallt stona som man sätter i en avelsbox.
Mm.
Det vi har pratat mycket om är ju att kanske inte alla ston platsar i avelsboxen.
Nej.
Och att det är sån stor skillnad. Hingstarna behöver ju gå igenom alltså extrema
tester
för att bli godkända och för att få användas.
Ja.
Medan stona kan man ju ta vilken som helst. Man kan ta det stot som så inte håller för att rida ett varv runt fyrkanten.
Jo, men du kan ta en åsna typ.
Exakt, och du kan ta det stot som är helt knäpp.
Ja.
Och som man så inte lyckas rida in. Där tänker man att den här...
Ja, den får du bebis.
Perfekt, ta fall på. Alltså, det är ju extremt många olika typer av hästar som hamnar i avelsboxen. Och det vi har diskuterat lite är ju varför behöver inte stona göra någon form av vetcheck eller någon form av check innan de hamnar i avelsboxen. För något vi har också diskuterat är ju hur kan, alltså alla hästar är det absolut inte, men hur kan så många hästar födas med så mycket fel?
Liksom, ja, och det är ju, alltså, känns som att det är också ofta, alltså som man är så, ja, men det här stort går inte att rida för den har det här, alltså felet i kroppen. Mm. Alltså så det är liksom ett fysiskt fel på den.
Mm.
Vad det nu kan vara.
Mm, exakt.
Så vad som helst. Att man då tycker att det är en rimlig idé att, ja, men jag avlar på den här. Okej, okay, fast då kommer, alltså chansen att du får en avkomma med samma problem är ju ganska stor.
Alltså, ja, men precis. Och alla skador och fel behöver ju absolut inte vara genetiska. Nej. Men att man verkligen så tar en funderare, kanske diskuterar med sin veterinär och så vidare och så vidare.
Exakt, och just därför man gör en vetcheck, så att veterinären också kan ge ett utlåtande och säga att ja, men det här troligtvis kommer de få. Mm. Avkommorna kommer också få det här. Eller så, nej, men det här är inte genetiskt.
Ja, men precis.
Alltså, så att man har lite koll på det. Liksom.
Det borde ju vara något form av sånt. Ja, men så här, ett sto som ställs i avelsboxen som har gjort det här testet och gått igenom det. Och så, ja, men det här är ett bra avelssto. De får gröna papper, de fölen. Eller något sånt. Alltså, precis som det är med hingstarna. En hingst som betäcker som inte är godkänd, den får ju inte, alltså fölet får ju inte gröna papper.
Nej.
På något sätt borde det ju vara något sånt. Eller varför är inte det? Vi är ju som sagt väldigt dåligt insatta. För just nu känns det ju som att så här, tar man ett föl eller köper ett föl, så ska det ju extremt mycket tur och skicklighet och ännu mycket mer tur. Att det ska vara liksom, när den är tre så ska den vara inliden, rönkad och hel och inte död, höll jag på att
säga. Men alltså,
att ha en treåring som så, inridning gick bra, den ser fin ut på röntgen och den har inte slagit ihjäl sig på vägen dit.
Känns ju som att det inte händer längre.
Nej, men alltså, det är ju helt hopplöst. Och därför har jag också lovat mig själv att jag aldrig någonsin igen, det här är också bra att jag säger podden så jag kan påminna mig, och ni kan påminna mig att jag inte ska köpa en häst, alltså alla hästar jag köper, de ska vara rönkade och de ska vara inridna. För att det kan,
ja, och köper, alltså tar till in i träning också.
Ja, ja men alltså, exakt, så. Det har vi ju också pratat om i podden, att de hästar vi tar in i träning som är här för försäljning, de ska också vara rönkade.
Ja.
Så att... det är bara en tanke som vi tänkte lyfta, och ni får jättegärna liksom så skicka in era åsikter så kan vi fortsätta diskussionen.
Ja.
Men vi måste ju på något sätt liksom alla de här systerna som liksom verkar vara på var och varannan häst, alla de här liksom neurologiska felen och alla halshästar och alltså så här, hur kan det liksom bara bli mer och mer och mer? Borde vi, alltså hur kan vi på något sätt ändra det?
Ja.
Borde liksom stona göra något form utav test, och då menar inte vi att de ska göra liksom ett bruksprov.
Nej, för att alltså ett clean, alltså så bara så att man ser att de mår bra.
Exakt.
Alltså bara välmående, alltså så att det inte är något liksom fel på en.
Och sen förstår ju vi också att det är ju liksom jättemycket pengar att lägga på en häst, att göra en besiktning och framförallt en röntgen. Men det kanske är värt det.
Ja, alltså jag tänker ju att när får du ett föl, alltså du lägger alla pengarna och så får du ett föl som får samma fel som mamman.
Mm.
Ja, då har du ju ändå kastat pengarna i sjön.
Mm.
Alltså då är det ju lika bra att försöka lite försäkra sig om att man har en bra utgångspunkt.
Ja, men exakt. Alltså, att man har bra förutsättningar för att få ett friskt och helt föl.
Exakt.
Sen att, om man får det, ja, det finns ju
det är klart att det också kommer föl som får alltså, problem när ingen av föräldrarna har problem. Det är klart att det händer också. Men i många fall så har ju någon av föräldrarna någonting.
Ja, men verkligen. Och sen också självklart så finns det ju hästar med alltså röntgenfynd och annat som funkar jättebra ändå. Jag menar, jag tror inte vi har en enda häst i stallet som så någonting. Liksom. Alla hästar har ju någonting.
Ja.
Och det beror ju också på att dels så har ju tekniken utvecklats så man kan liksom gå igenom hästarna på ett annat sätt. Och alltså man kan ju verkligen kolla dem från topp till tå. Det är ju klart att man hittar någonting på varje häst.
Ja. Jo, men som i vårt fall, alltså vi kollar ju alla våra hästar regelbundet.
Mm.
Alltså skulle vi... Alltså vi vet ju också att men skulle vi så vilja ta föl på någon av våra... Vi har ju kollat dem hela tiden. Liksom, så att vi vet ju att de mår bra och vi vet vad som finns. Liksom.
Ja, men exakt.
Men jag tror att det är många som bara tänker att åh, vad kul med ett föl, och så bara
ja men exakt,
här har jag ett sto som står i hagen, jättebra, den tar vi,
den funkar inte till något, ja. Så den kanske funkar som mamma. Ja, nej, men exakt. Och det vore intressant också, den här diskussionen kanske har varit uppe. Det har inte vi någon aning om. Vi har inte gjort någon form av
research. Det här är bara något som vi har pratat om.
Exakt. Men någonting måste ju förändras, och det vore jätteintressant om ni kunde skicka in era tankar, eller det kanske finns, vi kanske får helt enkelt bjuda in en avelsmänniska, alltså någon som är duktig på avel, för det är ju inte vi. Alltså,
vi kan ju absolut, alltså, det här är bara alltså, så här, saker som vi har fått tankar i huvudet, absolut ingen fakta någonstans, men något som jag har tänkt något som jag också har tänkt mycket på är ju, alltså i liksom all historia inom hästvärlden så är det ju alltid så, ja, men om man frågar stammen på en häst, ja, då säger du pappa, morfar. Men alltså biologiskt sett så är det ju, alltså den kommer ju få lika mycket av mamman som den får av pappan, men det är ju aldrig någonsin någon som skulle överhuvudtaget säga ett namn på ett sto.
Nej, alltså så skulle någon fråga mig vad det är för ston, eller mammor.
Nej, men det vet man inte
i vårt stall.
Ingen aning.
Nej, ingen aning.
Nej alltså, nej, men jo, jag vet Cassis mamma, men det är liksom så här, ja, det är inte så svårt, för jag hade en häst liksom. Ja. Men alltså det är ju aldrig, alltså det är ingen som bryr sig. Och varför bryr man sig inte om det? Tänker jag. Alltså egentligen, om man bara tänker så biologiskt, så är det ju lika 50-50. Men det är ju liksom inte...
Ja, nej, men absolut. Och där är det ju också, det finns ju storfamiljer och de här jätteduktiga uppfödarna, självklart så har ju de koll på liksom mödrens sida också.
Ja.
Men det är ju ingenting man pratar om. Och vi är glada amatörer, höll jag på att säga.
Ja, men alltså, ja.
Vi som inte är avelsmänniskor. Vi har ingen aning.
Nej, absolut.
Eller,
inte.
Eller inte du och jag.
Nej, nej, nej. Men det är också, det, men det är verkligen så här, ja, så säger de en hingst, ja, det är 95% av tiden, så ja, jag vet vad det är för hingst.
Ja, ja, men exakt.
Ska man säga ett stor? Nej, absolut. Ja, alltså, då är det så 0,1% chans att jag vet vad det är för stor.
Ja.
Men alltså, och det känns som att det alltid har varit så.
Mm, ja,
det har alltid absolut. Bara legat fokus på varför blev det så? Mm. Vem bestämde det? Eller liksom,
ja, men
det skulle man ju också vilja ja. Veta. Men jag vet inte om det är liksom alltså för att man bara tar ett stor lite, alltså så. Om det är därför så pratar man inte om dem. Eller liksom,
Nej, men
om allting hänger ihop. Liksom.
Ja.
Kanske. Ingen aning.
Nej, absolut ingen aning. Ja, men det var i alla fall våra tankar. Men framför allt den här checken på stona. Mm. Eller liksom någon form av grönstämpel på stona. Att så här, det här är ett bra avelssto.
Ja.
Det ger en bra förutsättning. För jag menar, hingstarna, då måste man ju rönka. Och så här, där måste man ju göra allting.
Mm.
Så att... Det är väl lite tankar från oss, och det vore jätteintressant som sagt att höra era tankar. Vi har även en veckans fråga, och den lyder så här. Hej, jag får jättemycket sporrskav på min häst. Hur kan jag få bukt på det?
Ja, alltså det känns som ett vanligt, alltså det är många hästar som får det, speciellt så tiderna när så de byter och sätter päls och man rakar om och liksom hela den biten, så känns som att det är många som får ganska fula märken, både på hals och av tyglarna av sporrar och
ja, men precis.
Hela köret. Det finns ju lite olika grejer man kan göra.
Ja, ett sätt är ju att sätta en sån svart grej som går runt magen. Jag tror att det heter spårskydd.
Typ. Jag tror att det heter det.
Ja. Det är i alla fall, du sätter det, det är som en svart, jag tappar namnet, så här elastisk sak.
Mm.
Alltså svart tygbit som du sätter liksom runt hela hästens mage.
Ja, under schabrak magen, och under allting.
Ja, men precis. Ett helt varv runt magen.
Mm.
Och då sätter du den liksom i skänkelläget, så sätter du fast det i
sadeljorden.
Så att den ligger still. Och då nuddar ju då din skänkel inte hästens
päls,
utan den nuddar liksom bara det här tyget. Det är en sak som vi har använt på vissa hästar och funkat bra. Och sen en annan sak är ju också bara så, plocka bort sporrarna. Liksom så att
absolut.
De inte har någonting som skaver, och bara rida med det om du liksom måste, om du är på tävling liksom, om du vill ha dina sporrar. Men verkligen så, försöka ta bort, får du minsta lilla skav, ta bort eller ändra någonting.
Ja.
Och någonting som har funkat jättebra på Justin till exempel. Justin är ju en häst som är väldigt het, som ni vet vid det här laget. Och jag behöver ju egentligen inte använda mina ben speciellt mycket.
Nej, alltså det är inte framåtdrivande i alla fall.
Nej, men alltså jag använder verkligen väldigt lite ben på honom. Så red jag första månaderna, alltså typ första året, helt utan sporrar.
Ja.
Och sen så kom jag till ett läge där jag kände att sporren kunde hjälpa mig. För att istället för att lägga till liksom en hel underskänkel och en häl, så kunde jag liksom börja kanske använda sporren lite mer. Så att jag fick liksom lite finare hjälper. Men då fick han, även om jag hade liksom så rundaste ponysporren, liksom, så kunde han få skav utav det. Och då, det som har funkat på honom är att ha ett par hjulsporrar som egentligen då liksom skarpare. Men det ska vara så här hjulsporrar som är dels är korta, men också så här de här trubbiga. Liksom. Det ska vara
de är tjock. Ja, exakt.
Exakt, så den är ju väldigt liksom snäll hjulsporre. Ja. Men sen också att den är, om man tänker en normal sporre, så är ju den liksom hur ska man förklara, inte vågrätt utan lodrätt. Medan den här spåren som jag då pratar om är vriden 90 grader, så att den är vågrätt.
Den ligger ner.
Precis. Och det tror jag har funkat dels bra på mig, för att jag har ganska korta ben, vilket gör att alltså mina ben ligger oftast intill, eller hälen på mina ben ligger intill magen på hästarna.
Ja.
Så att när jag driver, så driver jag ju liksom ofta med skänken så att den går liksom lite bak mot svansen. Och då gör ju den här rullen att det liksom rullar på bra bakåt. Är du lång och har liksom benen lite under magen och driver, då kanske du vill ha en sån spåre som är lodrätt. För då driver du ju liksom lite mer uppåt.
Ja, för där skulle det ju, alltså den liggande spåren skulle ju liksom istället skapa ett skav.
Ja, men exakt.
Om man har långa ben och liksom.
Och det här var ingenting jag hade tänkt på innan, Justin.
Nej.
Om alltså vågräta eller lodräta hjulspår spelar någon roll, men på Justin har det fungerat jättebra. Så det är också en bra sak.
Jag vet, det är många som speciellt kanske hoppryttare, alltså som klipper, som lämnar en fyrkant också.
Exakt, ja, för jag tycker också med skänken lite längre
exakt.
Upp. Jag har ju också det problemet, jag är kort i handen med skänken på magen.
Jag kanske tycker att det inte ser så himla snyggt ut alla gånger. Jag har haft det på Cassis, för han fick också skav. Så över vinterträningen, för då är som jag tävlar inte, jag åker inte iväg, och då fick han spara lite på den pälsen. Men så det kan man ju också göra, och tävla, alltså bryr man sig inte om hur det ser ut, så kan man göra det också.
Och sen är det också väldigt olika, bara för att man får spårskav så betyder det inte att man använder skänken på fel sätt. Det, men det är precis som med skav i mungiporna till exempel. Du kan ju ha en häst som är jättemjuk och fin och lätt i handen, och så får den skav. Och sen kan du ha en häst som är jättestark och verkligen ligger på, och den inte får skav.
Ja, det är jätte väldigt individuellt. Vad de har för kött, inte så i munnen, vad de har för kvalitet på slemhinnorna.
Exakt. Men, och lite samma sak med spår och skav, eller skav överlag. Alltså skav i sadeln eller så. Vissa hästar får ju bara helt enkelt väldigt lätt skav.
Ja.
Men försök att anpassa din utrustning så gott som möjligt. Och det kan också ibland hjälpa att spraya lite pälsglans så att liksom pälsen blir lite glatt. Men som sagt, får du minsta lilla skav, försök plocka bort det. Den får skavet av om det är möjligt.
Mm.
Lite svårt att plocka bort sadelgjorden. Men alltså, försök ändra så att
då kan man ju se om man kan sätta ludd på, eller om man kan köpa en sån skavgjord.
Ja, exakt. Kanske. Och sen också att verkligen låta det läka, eller liksom få bort det innan du börjar testa igen.
Ja, exakt.
Men det var allt för oss den här veckan, och vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi.
Än en vecka närmare avfärd.
Ja, verkligen. Snart. Alltså, tiden tickar ner nu.
Ja, så är det. Ja, men toppen. Kul att prata med dig, Tille, och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.